Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves. Ooh, Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never shall be slaves.
Hej och välkomna till avsnitt 149 utav Svenska FPL-podden. Vi är mitt i Game Week 21 och det är faktiskt ganska långt kvar tills Game Week 21 återupptas. Vi spelar in tisdagen den 4 januari och det är nytt år, 2022. Vi ser till att fira in det med en ny logotyp för podden. Vi har även bytt plattform. Det bör inte vara någonting som påverkar er lyssnare, men jag nämner det ändå för att ni gärna får vara observanta om det är någonting som fungerar sämre eller bättre, eller att ni inte hittar avsnitt och sådana här saker så där ni brukar lyssna på dem, så hojta till då så ska vi se vad som har hänt, se om vi får ordning på det. Agendan för dagens avsnitt är att vi ska snacka lite kring våra byggen. Vi kan konstatera att Stefan har dragit ett wildcard. Vi ska gå igenom det lite grann. Vi ska även prata lite kring några punkter som vi har för den här veckan. Och avsluta med era lyssnarfrågor. Men jag nämnde ju det, Fredrik. Vi har en ny logotyp.
Ja, den är ju helt underbar. Vi har fått in en riktigt många bra förslag, ska vi säga. Vi hade ju ett par stycken där som vi kände att vi mycket väl hade kunnat gått vidare med. Men när vi fick in det här vinnande förslaget så var vi ju, vi var ju rörande överens om att här var det kärlek vid första ögonkastet.
Ja, Stefan, vad ska vi säga? Ska vi kalla oss för Älgpodden numera?
Det är lite anspelning på Svenska Älgen där. Men om ni inte har sett den så gå gärna in och kika på våra sociala medier så kommer ni se den. Det är riktigt läckert, tycker jag.
Ja, jag gillar den också. Vi ska säga det, det är Jonas Ekholst, en av våra patrons, som har gjort den här åt oss. Och jättestort tack. Jonas är ju duktig och jobbar ju även med det här vid sidan av vad som han sa. Nu, han har ju fått ett presentkort på 500 kronor av sina kata som tack för hjälpen. Men det är ändå lite billigare än hans ordinarie timkostnad. Men Jonas är superduktig, och om det är någon lyssnare där ute som behöver hjälp med någon logotyp eller någon liksom annat visuellt, så kan ni höra av er till Jonas. Det kan ju vara antingen via era jobb eller om det är någonting ni behöver privat. Jonas Ekholst heter han, går att hitta på Facebook. Annars så har han en mailadress som är jonas.a.ekholst@gmail.com. Så stort tack Jonas, vi är jätteglada över den nya profil vi har fått. Vi får se lite hur vi tar vidare den här logotypen och hur vi ska sprida den ytterligare. Men jag tror du, Fredrik, nämnde det förra veckan också. Vi försöker ju fortsatt lite mer liksom ljudmaterial i form av jinglar eller bumpers för de olika segmenten i podden. Så det får ni gärna ösa på med. Och samma som för Jonas där, så erbjuder vi ju presentkort på hos Nackat här på 500 kronor för allting som vi kommer att använda. Vi är jättetacksamma för all hjälp vi kan få här. Och jag nämnde det, Jonas är Patreon och ni som inte är det får jättegärna bli det. Man blir det via patreon.com/svenskafpl. Man kan välja att stötta oss med 15, 25 eller 35 kronor i månaden, och för nivåerna 25 och 35 kronor så får man ju tillgång till Messenger-tråden, och vi har ju en Patreon-liga för alla våra Patreons där man kan mäta sig mot riktigt duktiga människor, får man säga, Fredrik.
Ja, men det får vi väl ändå säga. Vi fick väl där någon info i tråden om att den stod sig väldigt bra. Om vi såg, det är många som håller till i toppskiktet som även finns med i Patreon-ligan. Och även om man själv inte är med just i toppen, så är det ju också ett bevis på att det är liksom inte bara random, snubbar och tjejer som ger råd, utan går in och ber om råd och ber om tips i Patreon-tråden, så får du svar ifrån i princip Sverige-eliten. Så att, ja, men det är riktigt skoj.
Ja, när vi pratar Sverige-eliten, du räknar väl in dig där, va, Fredrik?
Nej, jag vet inte. Plats 24 i Sverige just nu. Jag har en liten bit upp än så länge och det är långt kvar.
Ja, men det är imponerande. Kul. Jättebra start på dig. Tycker vi övriga är med också. Vi kanske kan glida över till våra byggen. Och Fredrik, om vi börjar med dig. Bäst i klassen här i podden i alla fall. Även om du inte toppar Patreon-ligan riktigt. Du ligger exakt nu på 1400 poäng totalt. Vilket då ger en overall rank på 455 i världen. Och jag kollar lite snabbt. Du har 78 poäng upp till första platsen overall. Har du ställt in siktet?
Så här nära har jag ju aldrig varit, men ska jag vara helt ärlig så blickar jag nog mest mot de som ligger runt omkring och liksom försöker att bara ta en game week i taget. Det är så här tråkiga svar som spelarna ger efter varje match liksom. men det är lätt att fara iväg och så tappa lite fokus. Det kan skifta snabbt, ett par dåliga gameweeks så är man helt, på en helt annan plats. Så att jag har sett tidigare att det kan gå snabbt, men det kan ju också gå snabbt uppåt. Så att, nej, men 469 som rank och 455 post-subs enligt live FPL. Så att det är väldigt nöjd över, absolut.
Sen är vi ju mitt i en gameweek. Du har just nu 47 poäng. Men jag kollade lite snabbt och du har ju tre dubbelspelare kvar, varav din kapten Antonio. Där. Så att det kan ju slå lite. Du tog inga minus den här veckan. Bytte en skadad Reece James till en Sofali West Ham.
Precis. Var väl lite inne, men tyckte ändå att jag hade ett helt okej lag. Sen så gick ju Ollie Watkins och försvann från jordens yta. Foden kom inte till spel där. Det där covid-ryktet visade sig stämma. Så jag hoppas ju nu att Livramento ska ha läkt det där knät. Att han kommer till spel här hemma mot Brentford. Så jag slipper få in Smith Rose. En poängare från bänken. Det vore riktigt fint med nolla på Livramento och sex pinnar. För att det är lite speciellt när man som jag sitter med Jared Bowen i laget. Och inte har bindlat honom. Då tjänar jag ju, jag förlorar ju rankingplatser på att han gör poäng. Det är ju lite bakvänt, men det är ju så det ser ut.
Ja, innan vi går in på Stefans wildcard så går jag igenom för egen del. Jag gjorde ju tvärt emot dig, du som gjorde ett byte och tog lite lugnt. Jag gjorde fyra byten, hade ju två fria, så det blev minus 8. Och liksom fyllde på med dubbelspelare och lite sånt där. Och ja, med facit i hand, kanske var lite överilat. Men de fyra bytningar jag gjorde var, jag gjorde Sala till Son. Där hade jag ju kunnat sitta kvar med Sala. Hade tappat i pris, men det hade inte varit hela världen. Men sen är det ändå ett byte jag skulle ha gjort efter det. Om jag hade gått till Son eller inte. Ja, det beror väl lite på vad som händer här med dubblarna. Det vet vi inte riktigt än, men jag vill ju tro att Spurs ska ha en dubbel här i 22an i alla fall. Sen gjorde jag precis som du, Reece James till Sofal. Jag gjorde Smith Rowe till Jared Bowen. Och de byterna var liksom rätt självklara. Sen så gjorde jag ett byte som grämer mig lite över, men vi har inte fått hela svaret än. Jag gjorde Bukayo Saka till Gray i Everton. Gray har ju en match kvar här i 21an, men Saka gjorde ju ett fint mål mot tufft motstånd i Manchester City när Arsenal verkligen spelade bra, och vi ska väl inte prata allt för mycket om den matchen för att jag antar att det kan röra upp en del känslor hos Stefan, men Arsenal gjorde det väldigt, väldigt bra. Det känns lite, jag tycker lite synd om Arsenal att de inte fick med sig någonting där. Jag har just nu 38 poäng efter liksom borträknade minus och sånt där. Så känns helt okej. Har fyra dubbelspelare kvar. Då samma tre som du har i West Ham med Sofal, Bowen, Antonio. Men jag har min kaptensbinde på Bowen då som du nämnde. Och dessutom då Gray som jag hoppas ska kunna få någonting utav här i Evertons andra match. Overall rank på 18k. Och ja, det är helt okej. Skulle kunna vara bättre, men ja, jag är med där, känner jag ändå. Stefan, ja, då kommer vi till dig. Wildcardet är draget, det andra alltså. Så fort du fick chansen så hoppar du på. Du ligger just nu på 46 poäng i Game Week 21. En overall rank på 40k. Och ja, men, de gröna pilarna, de fortsätter bara för dig. 1315 poäng totalt. Och har hela fem dubbelspelare kvar med bland annat Bowen som kapten.
Ja, nej, känslan är att man jagar med blåslampa, men utfallet blir likadant ändå. Så de här chippen har inte hjälpt mig jättemycket. Men som du sa, jag har fem raka gröna pilar, så att man ska väl inte grämma ner sig allt för mycket. Men det är klart att ja, men ända sedan man drog free hit för tre omgångar sedan var det väl, så har väl de här, men framförallt Saka, de här straffsumparna riktigt ställt till det för mig. Saka lyckades ju plocka ut i mitt free hit-lag och tog ut han i wildcard nu igen. Och båda gångerna straffade han mig, och sen, ja, men vi minns väl allas straffmiss förra omgången, och nu dunkade jag in Calvert-Lewin i mitt wildcard och han drog ju en ännu sämre straff än vad Salah förmådde i omgången innan. Så att han står ju på nollpinnar den här gameweeken då. Men som sagt, tanken inför var väl att jag ville inte dra minus. Jag satt på Twitter liksom en timme innan deadline och såg liksom alla skulle dra minus 8 och liksom minus 4. Det var få som stannade där. Och då tänkte jag att det här, det är ändå läge liksom. Jag får 8 poängs, 4-8 poängs försprång direkt med ett wildcard, och jag sätter upp laget både för den här gameweeken och för nästa gameweek där jag tror att många kommer dra free hit. Vi hade rätt bra info från Ben Krellin att det troligtvis blir dubblar i 22an, och jag har ju förhoppning fortsatt att kunna dra mitt bench boost som jag har kvar i den omgången. Sen får vi se om det blir så. Det beror såklart på vilka matcher som planeras in, men även corona status på spelarna, men det, strategin för 22an har jag inte bestämt mig än, men om jag kan dra bench boost så kommer jag göra det.
Ja, du har ju satt upp dig för det i alla fall, kopplat till att ha två spelande målvakter och ha liksom en spelande bänk. Så att jag antar att en del av wildcardet var en tanke om att om allt faller ut som du hoppas att bench boost ska spelas här i 22an. Du är den enda här i podden som har kvar din bench boost.
Ja, nej, men jag ville rensa, alltså dels så skulle jag byta ut Sala någon gång och helst inte för minus, för det kändes jobbigt på förhand att byta ut han för minus när Chelsea hade liksom problem på förhand, och han gjorde ju mycket riktigt mål. Sen ville jag rensa mig från Chelsea-spelare, och dels för att de skulle möta Liverpool, men även för att de har blanks och Reece James var dessutom skadad. Så jag såg väl ändå att det var läge för mitt bygge och dra wildcard, även om jag behöll många spelare. Jag behöll ju Bowen och Antonio, Jota, Cancelo, Trent och Sanchez och King.
Ja, jag tänkte komma till det. 7 av 15 spelare är kvar från det tidigare lagen då.
Ja, nej, jag hade kunnat klara den här gameweeken utan och, eller så här med minus 4. Det hade jag kunnat, men då hade jag inte haft möjlighet eller varit dåligt förberedd för nästa, tror jag. Och sen att sen som sagt Saka gjorde mål, den såg jag väl kanske inte riktigt på förhand. Alonso kom iväg med 6 pinnar och Calvert-Lewin brände sin straff. Det var alltså så här, så ja, jag vet inte. Och Lucas som jag trodde jättemycket på mot Watford, han blankade tyvärr, så liksom wildcardet föll inte ut väl den här gameweeken, men jag avancerar lite till och om jag kan få ett bra utfall i nästa gameweek så kommer jag ändå vara nöjd med det, tror jag. Det handlar väl lite om att liksom, jag hoppas att många drar free hits, så att man, ja men då ligger jag bara ett chip kort i alla fall.
Mm. Ja, jag har ju dragit mitt första free hit. Fredrik, du har kvar båda dina. Stefan, du precis som mig kommer sitta här och hoppas att Gray ska liksom vilja straffa sin gamla arbetsgivare i Leicester här, och hoppas på utdelning såklart både på Calvert-Lewin, Gray och ja, Pickford som du valde i kassan.
Ja, nej, jag vill redan byta ut Pickford. Så jag vet inte hur nöjd jag är med honom, men det var väl den där att det hägrade med eventuellt dubbelveckor som men de såg ju för taskiga ut. Men jag tyckte de ryckte upp sig lite i andra halvlek i alla fall. Det positiva var väl att Calvert-Lewin spelade 90 minuter och jag tyckte inte att han liksom tröttnades. Det är klart han var sämre i andra halvlek, men han verkade ändå vara redo för och spela 90 minuter, och jag tror att han, ja men, kommer fortsätta starta härifrån. Gray var väl okej, men som sagt att ingen av dem får någon utdelning här när de har ju två mål, det var väl lite besvikelse såklart.
Är det några spelare du vill dela med dig om som var nära att komma med som ändå inte fick plats?
Nej, men Lucas var ju den platsen som jag, och jag dissade ju så fall, och det såg ju länge jobbigt ut för att West Ham släppte ju till en jävla massa chanser, men det var ju inte så att det blev några insläppta mål förrän i minut 80 eller vad det var. Så där satt jag och grämde mig lite att vad ska de hålla nollan när de släpper till så här mycket mot Palace. Det hade ju varit för jävla surt, men sen så rann det ändå in två bollar där på slutet och kändes lite bättre, och det är väl så att jag vill inte ha, för att West Ham var ändå ett lag som troligtvis inte har dubbel nästa game week, men liksom med att de hade så fin dubbel den här så ville jag ändå ha Bowen Antonio, men jag kunde tänka mig att gå utan en försvarare. Och då fanns det ju möjligheten att såklart sätta in en till mittfältare, men där hade jag en tankevurpa, och som någon i Patreon-tråden gick på Ben Rama, det hade jag också kikat mot, men han drog till afrikanska, så det kanske var lika bra så, men nej, jag tror inte att det var det som de stod emellan, det var nog om jag skulle ha King eller Dennis. Men jag gick på det säkra med att behålla King. Jag hade lite uppbyggt värde, samtidigt som även om man inte skulle till AFCON så fanns det där hotet om att hans landslag skulle stämma Watford. Och att de kanske inte skulle våga spela honom likt någon Matip-historia från något år tillbaka. Där Liverpool inte vågade spela honom för att de var rädda för poängavdrag. Så det var väl ett beslut. Det andra var som sagt Lucas eller Rafinha på mitten, tror jag. Och sen så valde jag mellan Cucurella och Lamptey bakåt, och valde Cucurella för att han kändes mer given just nu. Även om Lamptey såklart ser spännande ut när han spelar. Så det var väl dem.
Cucurella-valet är du väl nöjd med, antar jag. Vi fick se en vila på Lamptey direkt. Och även om du inte spelar Cucurella den här veckan så visar det ändå lite att de kommer vara försiktiga med Lamptey när det blir tajt spelschema, vilket kommer bli när Brightons dubblar kommer. Så att det låter väl vettigt på West Ham-sidan på mittfältet. Du var aldrig inne på Lanzini som var valt man skulle ha gått på, så här med facit i hand.
Nej, alltså jag kikade ju på två West Ham-mittfältare, och hade jag gjort min research lite bättre så kanske jag hade valt Lanzini då. Med tanke på att han skulle spela två matcher i sånt fall mot Benrahma. Men nej, jag var väl inne på att jag gillade att Lucas han hade fått vilan i Game Week 20. Han hade hoppat in och var het i den matchen och tänkte så här, men det här är ju, de kommer köra över Watford. Men så blev det ju inte, de fick ju in en boll på stopptid såklart, som Arsenal-supporter tyckte man inte det var så jättekul, även om man hade Son i bygget då. Men det var det här. Nej, det är väl kul att de gröna pilarna rullar på. Jag äntrar ju, ja, men kommer in här i topp 50k för första gången. Eller det gjorde jag väl den förra veckan. Men bästa platsen för säsongen i alla fall.
Du har ingen oro här för att det inte ska bli de här fina dubblarna som du har satt upp laget? För jag trodde ju aldrig att du skulle våga dra wildcardet utan liksom... Ja, men lite grisen i säcken tänker jag när inte dubblarna är presenterade. Och vissa, det kommer ju bli någon dubbel, men vi vet inte hur många. Vi vet heller inte vilken dubbel det kommer att bli. Det är ju flera som har flera matcher. Och man, ja, Ben Crellen har ju gissat lite, men även han har ju liksom sagt att ja, men det är svårt att säga exakt vilka matcher det som kommer bli och... Sådär, är du orolig eller känner du att, för det känns lite jobbigt om det är så att du inte skulle kunna liksom falla väl in och dra din benchbus nu i 22an tänker jag.
Ja, nej, det är klart att det är en chansning, men det visste jag ju på förhand. Det som kanske oroar mest just nu är väl om Liverpool har något stort covid-utbrott här och att deras match mot Brentford inte går av stapeln. Det skulle ju vara ett problem såklart. Men annars, jag vet inte, jag har ju Gray och Calvert-Lewin, de möter Norwich, jag har Antonio Bowen, de möter Leeds hemma. Jag kommer få upp ett bra lag sen om det blir benchboost-läge eller inte, det får jag väl liksom åtstå och se. Sen ja, får vi se, man kan ju dra benchboost, men det behöver inte vara en dubbelvecka, bara så länge alla spelar så har man ju fortfarande, ja, med fyra spelare mer än alla andra. Det kan ju bli bra differens på det.
Mm, absolut. Vi ska prata lite chips och Double Game Week 22. Även nu när vi går in på veckans punkter. Vi har en lyssnarfråga från Joakim Winter som jag tänkte starta med. Han undrar hur vi planerar att använda våra chips. Och om vi redan nu har någon övergripande plan. Kanske redan här för Game Week 22. Och jag tänkte att vi skulle kunna prata lite chipsstrategi. Och även dyka in lite i Double Game Week 22 som ser ut att bli, eller jag är rätt säker på att det kommer vara någon dubbel match och säkert ett par stycken. Ben Crellin har vi gissat att dubblarna kommer att presenteras förmodligen måndag eller tisdag nästa vecka. Och jag såg även att det blev lite utspel på Twitter idag om att UEFA nu har godkänt att spela vissa Premier League-matcher på Champions League-dagar. Men det bör inte förändra allt för mycket, vad jag har förstått det, utan de kommer se på det för varje enskilt fall. Och det har även hänt tidigare att det kommer ju inte vara Champions League-lagen som liksom sätter sina dubblar där, utan... ja, man ser på det för varje fall och ser, men jag tror inte att det kommer påverka allt för mycket. Stefan, du har ju pratat en hel del om hur du ser på det och att hoppas att det ska falla så pass väl ut så att en benchboost ska komma och användas. Fredrik, har du liksom någonting? Om det här händer, då gör jag så här. Om det här inte händer. Är det så att Game Week 22 kommer det spelas ett chip från dig? Eller är det lite vänta och se?
Nej, men det är ganska mycket vänta och se. Speciellt vad det gäller free hitten. Jag känner ingen stress kring det. Tycker jag att det finns lag som har, som kanske inte kommer att få dubbla, men som ändå har helt okej matcher. Och, nej, jag kommer nog inte att stirra mig för blind på det. Gå in på liksom pick team och kolla mitt lag nu så ser det helt okej ut liksom, och det är kanske inte jättemånga där inne som kommer att få dubblar. Det beror lite på hur liksom, ja, men hur de som drar free hit, hur deras lag kommer att kunna se ut. Man kommer ju, förutsatt att vi får det i hyfsad god tid liksom, vilka dubblar det blir, kunna se ungefär vartåt det barkar med liksom, ja, men template-laget. Och ser det oerhört mycket starkare ut än mitt, ja, men då får jag uttrycka av ett av två free hits. Det är som, men jag hade gärna liksom kommit undan med att spara det och bara suttit och liksom, ja, bankat båda två och liksom suttit kvar med dem. Kikar man vidare, liksom wildcardet, det ligger mer som en, men som en säkring den dagen jag känner lite så som Stefan gjorde, att okej, jag tycker det var ett ypperligt läge det här, att ja, men jag har lite bränder att släcka, jag kan ta -8 som alla andra, men väljer liksom att trycka av ett wildcard istället. Vi har ju pratat om det, om det var tidigare den här säsongen eller om det var förra säsongen, att wildcardet kan ju användas både defensivt och offensivt. Du kan ju använda det för att täcka, bara släcka bränder och liksom och komma upp ovanför vattenytan. Men du kan ju också välja det när laget ser helt okej ut, men bara för att accelerera inför till exempel ja, men, double game weeks eller så. Det kan vara bra att tänka på. Många fastnar nog i tanken om att det bara är det ena eller andra, men det gäller liksom att tänka båda vägarna där.
Det här andra wildcard som Stefan nu drog, det känns ändå långt borta för dig att dra här i double game week 22, antar jag, när du sitter med dubbla free hits kvar.
Ja, men absolut, det ska mycket till för att det ska hända. Då ska det till något väldigt speciellt.
Ja, jag tycker man ska säga det, att hur 22an ska spelas oavsett vad som händer är nog väldigt lagberoende. Jag tror att vi kommer se en hel del chips dra. Det är inte säkert att man behöver göra det, beroende på hur ens lag ser ut och lite beroende på hur många chips man har kvar och vilka man har spelat. Jag nämnde det kort, du har kvar båda dina free hit, Fredrik, jag och Stefan har använt ett redan, och liksom en övergripande, jag har inte helt stängt dörren till att använda en free hit för 22an, men det känns ganska avlägset ändå, skulle jag säga, för att det är ett starkt chip, och absolut kan man gasa för det här i 22an, men jag tror att det kommer kunna vara nyttigt att ha ett free hit kvar lite senare på säsongen. Är det game week 27, kan det vara det som bör kunna vara en ganska stor blank game week. Någonstans där 26-27 tror jag.
Mm.
Och då, ja, jag tror ju på förhand, den blir ju blank på grund av att det är lag som har gått långt i EFA-kuppen. Och de lag som går långt i EFA-kuppen, ja, men det är ju oftast de bättre lagen. Och det är från de bättre lagen man bygger sitt, mycket av sitt fantasylag kring. Så att säg att City, Liverpool, Arsenal, Chelsea, några av de lagen, kanske allihopa, inte har någon match i en game week. Då är det ganska skönt att sitta med ett free hit. För att man vill heller inte, även om man har sparat sitt wildcard, dra ett wildcard där du liksom plocka bort alla de här spelarna, för de vill du ju ha sen längre fram, och har de en blank den gameweeken, då kommer de ha en dubbel längre fram, och jag kommer dra mig för att spela mitt andra free hit redan i 22an, men som sagt, det finns lösningar för det beroende på hur allting artar sig. Man kan ju till exempel, du var inne på det här, om man planerar sitt wildcard, att man kanske bygger upp inför den här blanka 27an eller vad det är, att man börjar plocka ut spelare från de här lagen och liksom lite gå mot en dead end på sitt lag, och sen så ser man till att dra ett wildcard efter den gameweeken för att sen plocka in och attackera avslutningen på säsongen därifrån. Men jag gillar mer tanken på att dra ett free hit i den veckan.
Har inte det varit känslan till att när free hit kom som chip, så var väl det väldigt mycket blank game weeks man använde det i, och sen så har det liksom senaste säsongerna så fler och fler fått upp ögonen för att ja, men jag kanske ska använda det i en double game week istället. Det har varit väldigt mycket så här bench boost i double game week, free hit i blank game week, om man ser tillbaka ett par säsonger. Min känsla i alla fall, och nu börjar det liksom luckras upp och vi ser att ja, men vi drar bench boost i singelveckor och vi liksom spelar free hit i dubbelveckor, inga konstigheter. Så det känns som att chipsen är inte liksom lika styrda som de har varit tidigare mot ett visst segment av gameweeks.
Nej, det håller jag med om, och också det här som jag gjorde den här säsongen och inledde med en bench boost i game week 1 och sådär, att jag har gått mer mot det förut, så det var liksom bench boosten var liksom man var liksom klassas som en casual-spelare eller lite korkad om man inte nyttjar den i en double game week och lite sånt där. Så att det har gjorts om, eller man har sett en trend där i alla fall. Om man pratar free hitten då, om det är så att jag skulle sitta på två free hit som du, Fredrik, då för mig handlar free hit egentligen att kolla att när dubblarna annonseras, kolla okej, vad kan jag ställa för 11 på benen som är väsentligt skild från ett så kallat template icke free hit lag. För att jag vill liksom inte dra ett free hit för att egentligen trycka in spelare som sitter liksom i allas byggen redan utan att nyttja free hit om jag tror att det är de som är bäst. Det handlar ju dessutom om vilka spelare som har två matcher som är liksom dels intressanta att gå på, men sen också som är troliga att starta båda gameweeksen eller båda matcherna i den gameweeken. Så det hade jag liksom utvärderat det för. Stefan, jag förstår ju att du inte planerar att dra ett free hit här i 22 när du precis har dragit ett wildcard med liksom ögonen fäst redan framme på 22an. Men om det är så att du inte skulle ha dragit wildcardet, hade du tänkt lite som mig där att gärna spara det andra free hit om man redan har spelat ett, att vara försiktig med att nyttja det redan nu i 22an?
Ja, absolut. Det hade jag. Och det, alltså när man kollar på den här framåtblickande hur gameweeksen ser ut, så är det ju jävligt oklart vad det blir för gameweeks och när dubblarna trycks in. Så att jag tror att vi får leva med den osäkerheten och ha ett, liksom ett chip och ta till är ju ett måste. I alla fall när det är en sista chip, så då får man ju verkligen överväga när det är bäst läge. Men för mig blir strategin rätt annorlunda mot er nu med jag som har dragit wildcard. Jag ska väl se liksom dels hur, ja, med Chelsea kommer jag gå utan en längre stund, tror jag. Ja, men dels jag kollade på deras matcher mot att de hade tuffa matcher och sen två blanks. Och sen liksom kommer de ha någon mer blank, då kommer jag, ja men de är ett lag som jag inte kommer stressa in. Och lite samma så får man ju bedöma med Salah. Det beror ju helt på hur länge han kommer vara med i afrikanska mästerskapen, såklart. Men där också skulle det kunna vara, han skulle kunna missa, om jag inte är helt borta, så skulle han väl kunna missa 3 game weeks om de går till final. Och liksom, ja, men frågan är ja, men min fråga kommer ju bli, kommer jag klara honom om de får några mer blanks i typ 27an? Kommer jag kunna sitta utan honom till efter det då? Det är väl lite så jag kommer tänka.
Vi har ju pratat om free hit nu en del, vi har pratat om wildcard, att du har dragit det, Stefan. Det går ju som sagt att dra det för 22an här också om man skulle vilja det. Det vi inte har pratat om är ju a triple captain, och det, jag tror att det kommer dras några sådana också här eventuellt i 22an. Jag tror vissa kommer känna sig stressade över att som inte tycker att det är läge att dra sitt free hit, men de känner samtidigt att de inte vill tappa för mycket. Det beror ju såklart på vad vi får. Det har ju varit rykte om en fin dubbel för Liverpool med Brentford och Leeds. Samtidigt är det en del covidfall i Liverpool just nu. Det kan vara så att det blir inställda matcher och att det inte blir någon dubbel. Dessutom så är Liverpool försvagat sett till att Salah och Mané är borta. Triple captain på Jota, om det blir en dubbel, ja, det kommer säkert vara vissa som gör, kanske vissa som går på Trent. Hur resonerar du, Fredrik, till triple captain-chippet här i 22? Det kommer ju komma fler dubblar här längre fram, det är vi ju helt säkra på i alla fall.
Och det krävs ju ingen stor double game week för att du ska kunna liksom poppa det chippet. För mig är det chippet det som jag, det är liksom yttersta patronen liksom i omlopp. Den kan gå av lite när som. Jag slängde ut en liten trevare där liksom under radarn i våran Patreon Messenger-tråd och frågade om det var någon som fingrade på triple captain på till exempel Antonio inför Game Week 21. Och tänkte jag kanske kan få lite respons här, för jag satt nämligen och smög lite på den där och sneglade lite, såg att det är ju en himla fin game, vilket är underskattad den som West Ham har i 21an, för att alltså man mötte ett Crystal Palace som var oerhört försvagat av covidfall och av alla möjliga saker. Och så har man Norwich hemma kvar. Ja, nu vet man ju med fast i hand att liksom, ja, men min kapten Antonio gjorde mål i första matchen och har Norwich kvar. Så att jag kan ju känna att det hade nästan varit värt att trycka av den. Men den kommer att åka av när man minst anar det, för min del. Det är ett roligt chip så sätt, för att jag räknar liksom inte med några stora poäng på den. Så att den, för mig känns den lite mer sådär en loose cannon.
Nej, det skulle kunna vara så. Jag spelar den i 22an beroende på vad som kommer där. Men det troliga är kanske att jag inte gör det. Det som var med att dra den här i 21an, det hade ju liksom för- och nackdelar. En av fördelarna är egentligen samma som nackdelen. Normalt sett kommer de här dubblarna så extremt tätt efter varandra. Det gjorde de inte här. Och det är ju skönt att få lite vila. Men det är ju också så att det spelas matcher emellan i EFA-kuppen som lite gör att, ja, men man vet inte. Dessutom, och då som du då föreslog lite grann, eller som du övervägde själv, att lägga den på Antonio, och man vet hur hans baksidor är, det är inte alls omöjligt att det är så att han inte kommer till spel mot Norwich, och eller att den matchen inte blir av alls på grund av covid eller vad som helst. Så att det var skönt att ha liksom vilan, men sen kollar man på det, har Biri vila, kommer Antonio spela i kuppen eller ja, hur ser det ut där, och kommer Antonio vara hel eller kommer matchen gå av stapeln. Det fanns liksom en del osäkerheter kring det, så jag tror att det var det som gjorde att det var många som ändå inte spelade. Sen vet jag att det är en del som spelar triple captain både på Bowen och Antonio här, och båda de fick ju utdelning i första matchen, så att det kan vara så att det faller väldigt väl ut också. Så ja, det återstår ju att se. Men det vi kan säga i alla fall, utan att veta någonting, det är att det är bra att ha lite plan, men var beredd att liksom omvärdera. Och jag skulle säga att det är inte så att Game Week 22, mycket chips kommer att spelas, men jag tycker inte man ska känna sig för stressad för det. Kolla till din egen situation. Är det verkligen så att det är bäst läge för just dig att dra ett chip den här gameweeken? Eller är det bättre att spara på det? Det kommer komma andra tillfällen här under våren då man kommer att nytta av, ja, alla chips som man har. Så att även om man liksom har kvar alla sina chips, så är det inte så att man behöver tvinga iväg ett chip här i 22an om det inte är så att man ser att det är ett bra läge för just sin situation. Det vi vet i alla fall, eller ni får rätta mig om jag har fel här, men West Ham kommer inte ha någon dubbel i 22an, och City kommer inte heller ha någon dubbel. West Ham kommer dock ha Leeds hemma, vilket är en riktigt bra match. City kommer ha Chelsea hemma, som inte är en lika bra match, men ja, vi vet ju City och hur känsliga de är på motstånd. Men ja, visst har jag rätt i att West Ham och City inte kommer ha någon dubbel, va?
Det stämmer bra.
Bra. Så får vi se. Jag tror Ben Crellen gjorde någon sån bedömning att det var, tror jag, fyra matcher som han bedömde som liksom troliga att det skulle kunna, att det bör bli dubbel, och att resten var liksom möjliga förutom för City och West Ham då. Går vi vidare och hoppar förbi det här. Vi ska ju säga det kommer ju komma ut en podd till i nästa vecka innan Game Week 22, och då hoppas vi har fått mer information om det här, och då kommer vi såklart prata mer om det, om man liksom har lite mer fakta där. Men Fredrik, du ville prata Everton lite grann, och vi har faktiskt fått en lyssnarfråga från Josef Tornell som vi lite kan väga in i det. Han vill höra våra tankar kring Calvert-Lewin, och Stefan har ju redan hoppat på där, men Fredrik, prata lite Everton gärna.
Ja, men jag vill ju det utifrån att jag själv inte klev på det där tåget. Det var ju väldigt många som gjorde det och det fanns ju väldigt goda skäl att göra det. Såg ju väldigt mycket ut som, och vi vet ju inte, det kan ju fortfarande bli så att de får den här dubbla dubben. Det är inte så vanligt att man har double game weeks back to back, alltså 2 veckor i rad. Och dessutom liksom mot motstånd som knappt är motstånd. Nu är det ju i andra matchen i 21an här, Leicester hemma, och sen i 22an som är Norwich borta. Och i 23an så är det Villa hemma, Newcastle efter det, Leeds, Southampton, och på det så ska man trycka in då Burnley och Newcastle. Så att det är ju riktiga liksom skåpgäng man ska möta. Problemet är ju att man är ett jävla skåpgäng själva också. Så. Men å andra sidan, att laget förlorar är helt oväsentligt. Det är ju att man gör mål om det så att man har spelare framåt. Tittar man på Pickford då är det ju lite värre. Så. Men alltså, jag ska ju villigt erkänna att jag blickade ju mot Everton. Det var ju liksom min ovilja att dra minus som gjorde att jag inte klev in där. Men jag tycker det är intressant utifrån, dels utifrån hur laget har förändrats från, ja men bara se inför säsongen. Som Sigurdsson försvann av väldigt tråkiga anledningar. Vi har inte hört så mycket mer där, det var väldigt, väldigt tyst. Vi får se om han ska in och joina de andra före detta Premier League-spelarna bakom gallret. Lucas Digne ryktas väl ganska mycket till Chelsea nu. Har ju blivit petad på slutet. Och Calvert-Lewin har varit skadad, så de vi liksom på förhand såg som, ja men, potentiella fantasy-tillgångar har ju verkligen försvunnit i periferin, och istället då så är det Gray som har klivit fram. Men Doucouré har ju ändå plockat en hel del poäng, och backlinjen där har det väl kanske inte klivit fram någon ny, och det ser man väl på poängskörden också att det har väl sett se så där ut. Sen fick vi en rising star här i senaste matchen i Anthony Gordon för 4,5, mittfältaren. Och det är väl ingen poängmaskin om man ser det tidigare. Men kikade lite, han har alltså varit han har spelat varje match sedan Game Week 5. Och jag, klart, jag följer inte Everton lika noga som jag följer Liverpool. Men det var ändå förvånande för mig att han är så pass liksom, ja men, inte gjuten i startelvan, men speltid i princip varje match. Och ska man ändå sitta med en mittfältare så för 4,5, så vill man ju ha någon från ett lag som inte tar upp liksom en onödig tredjeplats och som man vet får spela. Ja visst, han kanske inte startar varje match här, men tycker den att det finns ett intresse. Han har ju ändå gjort det bra och är en ung egen talang, och ja, det är ett namn som vi definitivt inte hade med på förhand i alla fall. Nej. Jag vet inte hur ni känner som klev in på Everton. Vad är era tankar?
Ja, jag klev bara in på Gray. Får vi se lite vad som händer där egentligen. Så Stefan tripplar ju upp i dem och har väl redan sagt vad han känner för Pickford. Men samtidigt, som sagt, du läser upp spelschemat och de dubblar de ska ha. Det behöver inte alls vara så att det blir så dåligt bara för att Pickford, jag vet inte vad han landar på nu, en poäng eller något sånt. Det kan mycket väl komma mer poäng från honom. Ska jag säga det att vi är inne i ett januarifönster som faktiskt har öppnat, och det har kommit några affärer till Everton. Så ska vi säga det att de har värvat sin egen Andy Robertson, eller i alla fall skotsk ytterback. Jag tror att Nathan Patterson är högerback han också, i Skottland lite kallats liksom någon liksom Robertson variant. Jag har inte järnkoll på honom. Men intressant, och ska Ding bort så är det ju bra att de förstärker upp ytterbacksplatserna. Får vi se vad han landar in på. Jag brukar avvakta lite och se nyförvärv som kommer in. Kan väl även säga det nu medan vi spelar in, se att Trippier har blivit helt klar för Newcastle också. Apropå ytterbackar. Men det kommer ju hända lite saker, så man får vara med där. Men Stefan, du som har klivit in där på Everton, får gärna utveckla lite. Du har redan pratat lite om hur du tänker. Men ja.
Ja, nej, jag kan ju inte göra så mycket. Jag sitter ju på tre gubbar. Och det är väl för snabbt att döma ut Pickford, som du är inne på, Alex. Men Men magkänslan är inte så här superbra. De andra två är nöjda med, och jag kollade ju mycket riktigt på, inte bara på den här gameweeken, men dubbla dubblar och fint spelschema efter det. Det var liksom mumma för ett wildcard som man vill inte bara ska vara liksom bra för en gameweek, utan ja, kunna vara bra på sikt också. Och då får man inte ha för många gubbar som man kanske bara vill ha en eller två veckor, utan som man kan sitta på där några veckor och suga på och kanske få lite utdelning. Så nej, men jag var nöjd med det jag såg från Calvert-Lewin, förutom straffmissen då. men ja, det hände ju alla, vi såg ju Salah veckan innan, så det är ju, den här straffen var ju såklart inte, det var, jag vet inte hur många, det är sällan man ser någon Premier League-spelare slå straffen över mål, men det gjorde jag trodde att han skötte ribban först, men det gjorde han ju inte. Så nej, vi får se. Jag var nöjd att han spelade 90 minuter och såg ut att vara i bra fysisk form ändå. Så får vi se om han kommer göra mål här inom kort. Men matcherna tyder ändå för att han har bra möjligheter till det.
Men det är ju ändå väldigt små marginaler. Hade han satt den där straffen, fått 4 poäng för baljan, kanske plockat lite bonus, då hade ju liksom hela FPL-community bara kastat sig över Calvert-Lewin. Då hade TSP:n inte varit 5% just nu.
Nej, jag tror ju fortsatt att han är en jättebra bonusspelare också när han gör mål, för att han gör mycket nyttigt, är en bra targetspelare. Så att jag tror att han är lite som Ivan Toney, att när målen kommer, då kommer bonusen också.
Om vi ska vara snälla här mot Stefan, kan vi säga att det kanske var en liten blessing in disguise här, att han brände straffen. Precis som du är inne på, Fredrik, att ja, men nu kanske folk väntar lite längre med Calvert-Lewin, och sen så kanske han får någon riktig sån kanonomgång där han får hur mycket poäng som helst innan folk har hoppat på dem, eller alla har hoppat på honom. Annars, det var ju en del som satt både med Calvert-Lewin och Sanchez, så att men det här är fint, här får man antingen en kasse från Calvert-Lewin eller så får man en räddning från Sanchez, och så blir det ingenting av det, för målvakten får inte räddningspoäng om de inte faktiskt rädda bollen. Det var svårt för Sanchez att vara på den där.
Jag tycker jag var på den.
Ja. Nej, men få svara lite på Josef Tornells fråga där och tankar kring Calvert-Lewin, så är väl perfekt läge för de som inte redan har klivit på att liksom se andra matchen här i Game Week 21, och Everton har väl även FA Cup här, se om man spelar den matchen eller om man får en vila. Men liksom se lite hur han fortsatt ser ut. Jag håller väl med Stefan, jag tycker att Calvert-Lewin såg förvånansvärt pigg ut för att ha varit borta så pass länge. Jag hade väl liksom, ja, jag förstår Stefan i ett wildcard-läge att ta chansningen, men det är just vad det är också, det är en chansning. Jag hade ju inte blivit jätteförvånad om han hade blivit utbytt efter 30 minuter för att han har slagit upp någonting och de har tagit tillbaka en lite för tidigt, även om han nu har varit borta länge. Det behöver inte vara att man tar tillbaka honom för tidigt heller, utan det kan ju vara en reaktion som kommer när man går in och spelar match liksom. Men jag tror i brist på andra forwards också att Calvert-Lewin kommer nog vara en spelare som ganska många kommer kika mot och vända sig mot. Även om man får se vad det som händer med 22an, om det blir en dubbel där, då tror jag att folk kanske kliver på redan nu. Men annars som sagt har han en fint spelschema och fortsatt matcher som ska placeras in. Så att, jag tror absolut att det är folk som kan vända sig dit, och det behöver inte vara fel. Bra. Innan vi går vidare med lyssnarfrågorna ska vi rikta ett stort tack till våra partners Olka Sportresor, Nakata.se, Unisportstore.se och Glenn Sportsbar. Tack för att ni ser till att vi har så fina priser i vår poddliga. Lyssnarfrågorna, och Fredrik, vi har en som specifikt är riktad till dig från Carl Kviding. Han skriver det här blir nog en fråga till Fredrik. Det är väl, jag vet inte om det är för att du ligger bäst rankad av oss eller om att du är Liverpools supporter. Kanske både och. Han undrar hur Liverpools spel kommer bli nu utan Salah och Mané. Kommer de riskera att förlora en del matcher och vara ett så kallat lätt byte för lagen de möter? Om man har Liverpool-spelare så behåller man väl dem, men man sätter kanske ingen bindel där. Tankar generellt kring Liverpool utan Salah och Mané, och även Keita ska väl nämnas.
Nej, men det kommer vara helt opåverkat. De kommer, nej det kommer det såklart inte vara.
Klart bättre.
Ja, exakt. Flest borta just nu, 12 stycken. Det är en hel startelva och det är liksom inte, det är inte B-lagsspelarna som man saknar. Jag var kikade på premierinjuries.com, som ju är en hemsida vi kan flagga lite för. Väldigt enkel uppställning över vilka som saknas i respektive Premier League-lag. Med lite när de väntas få tillbaka och vad det senaste som tränaren har sagt kring dem är och så. Så den kan vi rekommendera, premierinjuries.com. Och där ser vi som sagt att Liverpool har ju en hel startelva borta. Får väl se när de som var borta från corona här behöver väl vara tillbaka rätt så snart. Men det är ju klurigt. Klarar sig Robertson från coronan här nu, så har ju han liksom vilat sig i form under sin avstängning. Så honom är nog fortfarande ganska sugen på att kliva in på ändå. Och tycker spelschemat ser trevligt ut. Och vi vet ju att han ganska ofta kan bidra med offensiva poäng. Sen är ju Jota, Jota blir ju given. Hur kommer de att formera sig framåt? Ja, det är ju väldigt olyckligt för Liverpools del att både Origi och Minamino är borta nu när de har väl har chansen att få spela. Det är ju lite lurigt. Jag skulle säga att både Origi, Firmino och Jotas bästa position är ju centralt. Visst, Origi kan kliva ut till vänster, men han är ju inte jättebra där ute alltså. Så jag tror väl någonstans att det blir Jota, Firmino och Minamino som är första valet. Och Minamino ska ju också vara närmare att komma tillbaka från sin skada än vad Origi är. Sen är väl anfallet en sak, och det säger sig självt när både Mané och Salah är borta. Men jag tycker att mittfältet också, man underskattar lätt liksom hur viktigt det är i Liverpools spel. För när det inte fungerar, som det i stora stunder mot Chelsea inte gjorde, nej, men då havererar hela laget. Så att jag är orolig ur liksom aspekten som Liverpools supporter. Som liksom fantasy manager, som ägare av Jota Trent. Ja, inte jätte. Det kanske inte så att jag liksom tror att det blir bara radar upp nollor för Trents del liksom så. Men speltiden för Jota är ju given. Och jag tycker spelschemat ser okej ut. Så att rent fantasymässigt känner jag mig inte jätteorolig. Det ska väl bli intressant att se här nu vad de här två matcherna som de har skjutits upp mot Leeds och Arsenal, hur de placeras in. För man ska ändå nu möta Brentford, Crystal Palace, Leicester, Burnley, Norwich innan blanken i 27an. Kan de klämma in båda två där, det vore ju drömmen. Då vill jag sitta med trippel Liverpool trots avsaknaden av Mané Salah.
Mm. Han skriver det även Karl här, att man kanske inte sett någon bindel på dem. Men säg här att dubben blir av i 22an med Brentford och Leeds. Så jag skulle ha svårt för att inte gå på en bindel där. Sen om man väljer att sätta det på Trent eller Jota. Jag hade nog lutat mot Jota. Hur resonerar du? Du en bra dubbel, så är man väl inte liksom allt för avskräckt och liksom kliva på Liverpool-bindel?
Nej, känns det som att liksom matcherna kommer att bli av, så tror jag att Klopp kommer att maxa speltiden på sina liksom, ordinarie startelva spelare. De kommer att få nöta 90 så mycket de bara kan, och så får man liksom byta de här övriga pelionsarna som ska in och försöka täcka. Så att, nej, men jag utesluter inte en Liverpool-bindel här närmsta 5 gameweeks, absolut inte.
Nej. Stefan, vi fortsätter med Liverpool-frågor, men den här ställer jag till dig. Filip Ravin, han satt kvar med Salah här i Chelsea och fick utdelning, men letar nu ersättare och undrar lite, hur ska man göra? Ska man sprida ut pengarna eller byta rakt av mot en De Bruyne eller liknande i samma klass? Han har redan Son, Mount, Bernardo Silva och Bowen, men kommentera själv då att han inte har Jota och att det kanske skulle vara något att ta in. Men då har han liksom inte det raka bytet riktigt. Hur resonerar du?
Ja, det beror ju på vad han gör med de där pengarna då, som blir över om man sitter kvar med dem. Men både De Bruyne och Jota är väl bra shout som man inte har. Jag tycker De Bruyne har sett väldigt fin ut. Nackdelen är ju att han inte har några dubblar. Men som sagt, City behöver kanske inte det. Nu, men nej, jag vet inte, valet faller nog ändå på Jota. Och sen ja, men får man ju hålla koll på, för Salah ska ju tillbaka någon gång. Frågan är bara när. Så, men det kommer vara svårt att sitta utan Salah mot Burnley och Norwich innan deras blank är 27an, det tror jag.
Det bör väl gå att göra typ ett dubbelbyte också och köra Salah och Mount till typ Jota och De Bruyne. För Mount vet jag inte hur mycket man vill sitta kvar på. Du pratade om det och göra det rent på Chelsea-spelare. Vi sa ju det, de ska ju möta Manchester City nu i 22an, och sen så har de Tottenham i 23an och så blank i 24-25. Så det kanske hade varit något att kolla på, något sånt dubbelbyte. Då får man ju dels in Jota, men dels också liksom en form av placeholder för Salah, som det är rätt nedvärderande till De Bruyne och kalla han för placeholder dessutom, för det är ju en helt fantastisk fotbollsspelare. Så ja, det kanske hade varit något.
Ja, nej, men vi har ju alla varit lite förvånade över att De Bruyne inte har varit bättre i år. Men nu har han visat tendenser på slutet och vi vet ju vad han kan göra när han är i bra form. Och ja, men jag tror att de får ju räknas som favoriter mot Chelsea alla dagar, skulle jag säga. Och sen har de tre fina matcher på det. Så att, jag tror att det är ett bra läge, och som du säger, Mount hade inte jag velat sitta på här. City-matchen är jättesvår, och sen visst en match mot Tottenham, men sen två blanks efter det. Så jag tycker det är bra läge att byta Mount den här gameweeken.
Vi kan ju flika in där Alex, gällande Salah. Så räknar jag lite iskallt med att han är tillbaka gameweek 24 mot Leicester. Jag är inte superinsatt i afrikansk fotboll, men det skulle förvåna mig väldigt mycket ändå om Egypten går långt. Jag tycker inte att de har ett lag för det. Så att jag sticker ut näsan och säger att de åker ut redan i gruppspelet, och att han är hemma och redo till Gameweek 24.
Det är alltså näsan du sticker ut och inte hakan. Är det så att du sitter och ljuger, Fredrik?
Det kanske hakan jag ska till. Den vill jag gärna ha kvar. Näsan kan nog ta lite av sig. Nej, såklart. Hakan sticker ut.
Men kul. Du kommer in på Josef Tornell som hade frågan om Calvert-Lewin och Everton. Han har en del frågor kring Salah. Och en fråga var då, hur stor är sannolikheten att han kommer spela först i Game Week 25? Och då, Fredrik, har ju du redan svarat på den. Den är väldigt liten, menar du på. Det är väl svårt att säga liksom, och säga exakt hur det ska gå. Och jag tycker lite, oavsett om man är tillbaka till 24 eller 25, så jag är inte så sugen att sitta kvar med honom. Det är för mycket pengar på där. Så att jag kommer i alla fall, det är klart, alltså är det så att man använder en free hit i 22, då är det ju egentligen bara en game week till 23an och sitta kvar med han. Samtidigt ser vi att han sjunker rätt fort i världen nu. Säljer man honom så ja, han kommer säkert sjunka lite till. Sen blir det inte så mycket dyrare att köpa tillbaka honom. Det är ju ett byte det kostar, såklart.
Och sen har jag jinxat det här nu så att den går och vinner hela skiten. Och sen firar han lite och han är inte tillbaka förrän efter 28.
Precis. Nej, men sen så, Josef har lite fler frågor kopplat till Salah. Han undrar lite också, när han kommer tillbaka, liksom, är det så att bara kasta in han så fort som möjligt, eller finns det något case att avvakta? Och som Stefan var inne på lite, är risken för stor för att vänta ända till efter Game Week 27 och då liksom efter hans blank? Och ja, det är lite sådana saker han funderar kring. Och ja, hur resonerar du där, Fredrik? Det är klart mycket beror på allt som händer och hur övriga spelare ser ut och hur ser Salah ut i afrikanska och när kommer han tillbaka och såna här saker. Men har du någon tanke själv? Har du tänkt att ja, men så fort han är tillbaka i Liverpool, då kommer han sitta i The Anfielders, som ditt lag heter?
Det är helt korrekt att så går tankarna. Jag tror ju som sagt att han är tillbaka till Game Week 24. Jag tror inte att Klopp och kompani är så sugna på att låta honom vila, gulligulla lite, ta lite isbad och nej, för fan, det är rakt rakt in i hetluften som gäller. Här är det inget att spara på. Så att jag tror att han spelar Game Week 24 mot Leicester som är en helt okej match. Sen tror jag att han spelar Burnley borta i 25, Norwich hemma i 26. Och vill ni sitta utan Salah i Norwich hemma, då får ni gärna göra det. För om förutsatt att liksom, men alltså, inte himlen ramlar ner, då sitter ju vinden i stengiven där. Alltså, jag vet inte hur det ser ut med tanke på att de har blank i 27an. Skulle de kunna klämma in kanske en dubbel i 26an? Man spånar ju lite kring vad som skulle kunna hända. Men nej, som känslan är just nu, om ingenting förändras med liksom i afrikanska eller med corona eller vad det nu kan vara, så vill jag ju definitivt ha Salah 24, 25, 26.
Jag tänker lite likadant. Och där kan man väl komma in på det lite, hur man liksom ska göra med att sprida pengar. Vi har varit inne på att ta in Robertson, få trippla upp i Liverpool. Det gör ju att man låser platsen. Då bör man antingen då kunna göra Jota direkt till en Salah. Det kommer krävas pengar. Då behöver man förmodligen göra ett byte till. Eller är det Robertson som man ska plocka ut och ta in en billigare försvarare för att ha råd att uppgradera någon på mitten. Jag tror att man gör ganska klokt i att ha någon form av plan för det här. Hur man ska få in honom om man inte vill offra ett wildcard bara för att få tillbaka Salah. Vilket jag tycker känns lite sådär. Om det bara är av den anledningen man ska dra ett wildcard, så vet jag inte riktigt om jag gillar det. Men det är någonting man bör väga in när man står och överväger om man ska plocka in Robertson och trippla Liverpool. Men även när man börjar sprida ut de här pengarna, hur man tänker. Håller du med mig där, Stefan?
Ja, men absolut. Sen ska jag väl liksom flagga för att föräldrarna har lite pessimistisk syn på Egypten som är tredje favorit till att vinna hos de flesta bookers. Så det krävs ju bara att han går till final, så kommer han ju vara borta så länge som det går. Så vi får väl se. Jag vet inte hur många dagar det är mellan finalen och Leicester-matchen. Jag tycker att det är för tidigt, men att man ska ha en plan för att få in tillbaka Salah, det är jag helt med på. Och det är inte värt att dra ett wildcard för det heller, tycker jag. För att man kommer troligtvis vara i problem igen i 27an och liksom chipsen växer inte på träd.
Nej, okunskapen här lyser igenom för egen del. Är det någon av er som har koll på, i EM spelar man ju ingen match om tredje pris, men är det någonting man gör i afrikanska? Vet du någonting om det, Fredrik?
Sätter du en pottkanten där. Det vågar jag faktiskt inte svara på om de gör.
För i så fall så förmodligen så missar han ju även om de skulle gå till semifinal bara och åka ut i semin, förmodligen, gissar jag.
Ja, så lär det ju bli om de spelar match om tredje pris.
Ja. Yes. Bra. Elliot Sandström, han undrar om man ska sitta kvar med Phil Foden. Han har redan Bowen, Son och Jota. Och han funderar väl generellt kring sina City-spelare. Han undrar om det är riskabel att bara ha Cancelo från City om man väljer att byta ut Foden här. Hur tänker du där, Fredrik?
Ja, det är alltid på ett sätt risky liksom att sitta ganska tunt på City-spelare utifrån att City är ligans överlägset bästa lag. Och har varit så de fyra senaste säsongerna i princip, förutom där när Liverpool gick upp och liksom, ja, vann ligan med nöd och näppe. Jag skulle säga att det kanske är lite mer okej nu när många andra lag har liksom dubbelveckor. Det är klart att det väger ju upp en hel del. Men för min del, så jag sitter också med Foden, kollar inte på att byta ut honom. En jättekonstig flagga, lack of match fitness. Ja. För att jag ska byta ut Foden krävs det betydligt mer än en liten gul flagga. Liksom det krävs, vi var inne på det tidigare, att han ska missa ett antal matcher här i sträck. Och det tror jag inte han kommer att göra. Och med tanke på hur bra de ser ut så, ja, men att de har en okej match, single game week, behöver definitivt inte innebära att han outscoras av någon som har en två okej matcher i en double game week. Så att, för min del så jag vill inte gärna gå färre än två City. Det skulle vara i ett free hit i så fall kanske, men inte i laget i övrigt.
Mm, jag gillar ju Foden väldigt mycket också. Och jag sitter ju precis som jag gissar att Elliot gör då med Foden och Cancelo. Ser inga jätteproblem att ha dem mot Chelsea här i 22an. Men det är klart, är det så att någon spelare man verkligen, verkligen vill ha och man börjar kolla vilka man ska byta ut för att attackera den här dubben. Man kan ju alltid ta tillbaka Foden även om det kostar byten och sådana här saker. Det är en avvägning man får göra, och får vi besked att Foden definitivt missar 22an om man kan få in en fin dubbelspelare där istället för den gameweeken, ja men då kanske det är värt att göra det bytet. Man får nog se lite på det när vi har dubblarna klara och lite vad man kan göra. Jag har suttit här och lite små googlat under tiden som du svarade, och kollar jag när afrikanska mästerskapen spelade senast 2019 när Egypten gick och vann. Nej, det spelades i Egypten ska jag säga. Ja, det var Algeriet som gick och vann.
Ja, de var i final 2017.
Ja, precis, det var de. Då se att det är en tredje pristagare som har lyfts fram, och då var det Nigeria, så då antar jag att det spelas en match om tredje pris.
Det är match om tredje pris, men det är fyra dagar mellan både final och tredje prismatch till Liverpools match. Däremot så kommer Liverpool troligtvis inte ha någon presskonferens innan då omgången drar igång 8 februari, och de här matcherna är 6 februari, så att deras presskonferens kommer väl vara efter deadline den gameweeken, så vi kommer väl inte ha besked innan deadlinen drar igång, eller när gameweeken drar igång.
Ja, det är lite stökigt kan vi lätt konstatera. Och vad var det du sa, Fredrik? Egypten, de är inte så bra, de åker väl ut i gruppen.
Kommer ihåg att ni hörde det först. Fan, jag kommer att äta upp det.
Stefan, vi har fått en fråga kring Robert Jonsson. Han undrar om man ska sitta kvar med Rafinha, och det finns väl inga riktiga anledningar att byta ut Rafinha nu, va?
Nej, det är troligtvis dubbel på gång. Det som skulle kunna hända är att han har ryktats en del till Bayern München. Och vi får ju se hur trovärdiga de ryktena är. Jag såg inte hela matchen nu senast, men han borde ju definitivt ha gjort mål på ett av sina lägen. Han hade fler, men han brände ett öppet mål bland annat. Men som sagt, potentiell dubbel och sen Newcastle hemma i 23an. Jag tycker man sitter jättefint med Rafinha.
Ja, det tycker jag. Och gällande det här Bayern München-ryktet så har det ju dementerats och det grövsta från flera håll efter att det kom. Så att jag tror att det var lite väl mycket ryktespridning där. Jag tror också att Rafinha är en sån spelare som... Jag tror inte att han säljs i januari. Det är en spelare som absolut jag kan se gå i sommar, och att det finns många intressenter där. Men jag tror inte Leeds skeppar iväg honom nu. Det ska vara till ett helt galet pris i så fall. Jag tror att de gör fel även om de skulle acceptera ett sånt bud. Det är mycket frågor att liksom sitta kvar eller skeppa. Fredrik Albin Johansson, han undrar om det är dags att skeppa Cristiano Ronaldo nu. Väldigt ojämnt trots det fina spelschemat.
Ja, den är ju lurig av flera anledningar skulle jag vilja säga. Den är lurig dels för att United har ett väldigt trevligt spelschema. Och det gör det ju lite tyngre. Visst, man har Villa och West Ham här 22-23, men sen är det Burnley, Southampton, Leeds, Watford, 4 raka. Sen är det inte bara det. Hade det bara varit liksom, ett okej spelschema eller ett bra spelschema, men han ser dålig ut, det kan liksom, om jag hade suttit på honom själv, känt att ja, men jag trycker iväg honom. Men det finns ju inte direkt någon liksom jätteenkel väg att gå till, tycker jag, för att kollar jag på de anfallarna jag vill byta in. Ja, Romelu Lukaku, han har ju lyckats satt i en jävla situation, så han är ju inte aktuell. Jag tycker inte att Harry Kane är värd de pengarna så som det ser ut just nu. Visst, Spurs kanske får en dubbel och så här, men då finns det ändå mittfältare, mid-price mittfältare som jag är mer intresserad av. Och då är ju frågan, ska man liksom banka de pengarna? Jag vet inte, jag tycker att det är lurigt. Om man inte känner att man har ett liksom tydligt att gå till, då hade jag suttit kvar på honom. Om man däremot känner att nej, men om jag tar ut Ronaldo så får jag in den här spelaren som jag verkligen tror på. Ja, då hade jag kunnat se att bytet är rimligt. Men jag har lite svårt att se vem det skulle vara spontant. Jag vet inte om ni har något bättre, någon bättre shout på vem det skulle vara man går till. För att bara gå från Ronaldo, det tycker jag inte det är värt att offra byte på.
Nej, för mig är det lite som du är inne på, det är också ett väldigt lyxbyte. Att United får en dubbel nu 22 är väl långt ifrån osannolikt. Och då vet jag inte om jag hade bytt ut Ronaldo. Det är ju också en spelare som kan liksom se lite ointresserad ut och lite ojämn, men ändå kan komma iväg med en hel del poäng. Jag vet inte om jag hade valt att liksom prioritera ett sånt byte. Sen såklart, det är som du säger, vad man ska gå till. Jag tror, precis som du, jag hade inte lockats av att gå till Kane. Jag hade varit nöjd om jag hade suttit med Kane. Jag kanske inte hade bytt ut honom. Men jag hade heller inte bytt Ronaldo och gjort liksom skiftet. Utan då hade man gått ner och kanske gått till Calvert-Lewin och tagit den chansningen och liksom lagt in de här pengarna på mittfältet på något sätt istället. Men det är inte det jag hade prioriterat här med det här spelschemat. Så jag hade nog suttit kvar med Ronaldo. Sen vet jag inte, om man inte sitter med honom så kanske man inte liksom gör allt för att plocka in honom, vilket man kanske hade trott att man skulle kunna göra det här när det kommer dubblar och spelschemat ser så bra ut. Men jag hade nog suttit kvar, tror jag. En sista fråga då, Stefan. Svante Bornehag, finns det någon hint om vad det är för fel på Ollie Watkins? Och om det är liksom illa nog att man ska göra sig av med honom eller inte?
Nej, men när någon försvinner så där oannonserat på matchdag så tänker jag covid direkt. Jag vet inte om ni har hört någonting annat. Och om det är så att det är covid, då det är så långt till nästa game week så jag hade inte varit så orolig. Det är samma läge som med Foden i sånt fall, att jag tror att de har alla möjligheter att vara redo till game week 22.
Jag har inte hört något, men jag har bara utgått från att det är covid i de här tiderna. I fantasy står det som 75% chans till att spela och sen unknown som anledning. Så man får inte så mycket hjälp där. Men det som du säger, Villa har match den 15 januari, vi spelar in den 4. Nu är väl i och för sig deadline på fredag den 14, tror jag. Men det är långt kvar. Så vi kommer få mer information, och är det så att det är covid så kan det mycket väl vara så att han är tillbaka, och är det något annat, ja, vem vet liksom. Ofta om det är någon liksom lite så här skada eller så brukar det kunna ändå kommuniceras, men det skulle kunna vara något privata skäl, att någon släkting har gått bort eller alltså, ja, jag tror att vi kommer få mer information i alla fall, och känner mig ganska säker på att vi kommer på presskonferensen inför Game Week 22 få information om varför Watkins har varit borta och om man kommer vara solklart tillbaka eller tveksam eller kommer vara borta och missa ett gäng matcher. Är det så att han missar ett gäng matcher, ja men då behöver man såklart se sig omkring och plocka in någon annan. Kanske Calvert-Lewin då. Men annars, som sagt, efter 22an, då är det liksom Everton, Leeds, Newcastle, Watford efter varandra. Jag sitter nog gärna kvar med Watkins om det inte är så att han har fullständigt skadat sig eller gjort något som kommer att vara borta en väldigt lång tid.
Vi kan väl ta en följdfråga där. Tycker du ändå det är en bra, Stefan, du som drog wildcardet, visst att det är ingen villaspelare i bygget, va?
Nej. Jag gick bara på de som hade störst möjlighet till att ha double här i 22an.
Jag tänker, de har ju ändå Burnley Leeds uppskjutna där och ett fint spelschema från 24an. Det är intressant. Tåls att återkomma till kanske. Spelschemat.
Ja, men verkligen. Sen så har man ju byten att göra även efter man har dragit wildcard, så det går ju att hoppa på på Villa spelare. Yes, men med det så har vi klarat av dagens avsnitt. Och som sagt, vi har nu bytt plattform för podden. Så om det är så att ni upplever något problem eller om det är något ni tycker att vi är bättre, så hör gärna av er. Vi försöker ta in all feedback vi kan få och få göra podden bättre. Och vi hoppas att det ska bli det nu med den här nya plattformen dessutom. Så med det så tackar jag för mig. Jag missar nästa veckas podd då jag är på lite solresa och hoppas inte dra på mig någon covid. Men ni får styra skeppet här i nästa vecka, grabbar, och det vet jag att ni gör så bra. Förhoppningsvis har vi mer info för hur Game Week 22 kommer se ut när vi spelar in nästa tisdag. Men med det så tackar jag så mycket och önskar alla fortsatt lycka till här i Game Week 21 som faktiskt inte är avslutad. Ha det bra!
Ha det bra!
Ha det gott! Ciao!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.